Okay, now we'll continue with, as I said in my when I opened, with Henrik Nilsson, who will inform us a little about of the work of GAC. And as I mentioned, GAC is an advisory committee to ICANN, and I suppose you will inform us a little about how the GAC works as well. So I'll leave the floor to you, Henrik, please.
Actually, I was going to speak in Swenglish. Some of our earlier speaker this morning, the gentleman from Cisco, but since the overwhelming amount of attendance here either speak or understand Swedish, and I understand the few who do not are well familiar with the GAC, I will continue to speak in Swedish. And if there something comes up on the screen that you might want to ask about, please just do so. Jag fyller då in för Lena Karlsson på Näringsdepartementet som vi hörde, som ju då den på departementets IT- och FoU-avdelning som handlar i frågor om internet, ICANN och GAC. Hon kunde tyvärr inte komma idag, hon var tvungen att åka till Bryssel hastigt och lustigt, så, men jag hoppas att det här ska gå bra ändå. Och jag heter då Henrik Nilsson, är verksjurist på PTS som vi hörde och arbetar mycket med IT-relaterade frågor i internet och jag har varit rådgivare till Näringsdepartementet i den här ICANN-kommittén sen den kom till då och har varit med på alla möten utom det allra första. Vi har ju redan fått ett antal presentationer av vad ICANN är. Jag var inte säker på det när jag gjorde de här slides, men vi kan ju då repetera som hastigast. ICANN i ett nötskal, ICANN i en nutshell. Det här är det absolut mest centrala. Det finns en styrelse. Den har då 18 ledamöter och en vd kan man säga. På sikt så är tanken att hälften av de här styrelseledamöterna ska komma från dess supporting organizations och den andra hälften ska väljas direkt av en slags medlemskader. Och det här förfarandet med introducering av de valda ledamöterna har då, som vi också hörde här, inletts. Det har valts 5 stycken, en från varje geografisk region och så jag förstår så kommer de att ha sin plats i styrelsen under november månad, dock inte redan till det årsmöte som är på gång här i mitten på november. Till ICANN finns också ett antal olika rådgivande kommittéer. Vi fick se en organisationsskiss tidigare idag. Jag kommer då uppehålla mig i en konvident som den kommitté som utgör en plattform för stater. The Governmental Advisory Committee. För den som vill ha ett samlat dokument om internet policy och ICANN vill jag då passa på att rekommendera ett färskt EU-meddelande som vi ser på svenska eller communication. Detta publicerades den 4 juli i år. Det innehåller ett slags rådslagsdokument för allmänna policyfrågor över internet och det behandlar också relativt ingående ICANN och dess GAC-kommitté. Och det här kan man då ladda ner från EUs hemsida. Eller om ni inte hittar den, skicka e-post till mig så kan jag mejla den tillbaka. Ja, GAC då, Government Advisory Committee. Det förutses i ICANNs stadgar, the bylaws, att det ska finnas en sån här kommitté. Och dess uppgift enligt denna stadga är då, som står här, consider and provide advice on the activities of ICANN as they relate to concerns of governments, particularly where there is an interaction between ICANN's policies and various laws or international agreements. Så det här är det scope för kommittén som läggs fast i stadgan. Vilka är då GAC? Medlemmar i GAC är då stater och vad man kallar för distinkta ekonomier. Och det här är sådana som erkänns i internationella fora och det är en term som vi tänkte att täcka sådana entiteter som då Hongkong som ju kanske inte är ett eget land men som ändå har sin distinkta organisation och en organisation, ett land eller en region som då får uppträda i offentliga fora. Det finns på GAC har en hemsida, man hittar den via ICANNs huvudhemsida på GAC. Sajten så kan man bland annat hitta en lista på de akkrediterade representanterna i GAC. På den listan som den såg ut igår fanns det 58 stycken. det framgår listan att den inte ger anspråk på att vara heltäckande, och det är det inte heller. Man ser att det fattas representanter från till exempel Ryssland, som då ändå har varit med vid några möten. Men det är ett grovt genomslag av hur många länder som har ändå varit aktiva nog i den här processen att låta ackreditera en representant vid GCs sekretariat. Och det då går över hela skalan från USA, EU-länderna, Hongkong ner till Vatikanstaten och Gambia till exempel. Även mellanstatliga organisationer och fördragsorganisationer som EU, OECD, ITU, WIPO kan vara medlemmar i GAC. Det finns 6 stycken sådana listade. Och ordförande i GAC har då i första omgången utsetts av ICAN. Det är då Dr. Paul Toomey från Australien. Han har tidigare varit chef för Australiens National Office of the Information Economy, men har nu lämnat den posten men kvarstår som ordförande i GAC och har också fått en officiell ställning av australiska staten som en slags liaison till internet. Och enligt honom själv skulle det innehas medföra ambassadörsrang. Vad gör då slutligen GAC? Jo, GAC enligt sin egen stadga, the operating principles, har till uppgift att, som man säger, kommunicera råd, frågeställningar och ståndpunkter till ICANNs styrelse. Det är alltså inte ett beslutsfattande organ. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. GAC har ingen självständig ställning inom ICANN. Dess olika utlåtanden binder inte ICANNs styrelse på något vis. Men det har ju då ändå ett visst inflytande. Men man ska komma ihåg att man får ta dess resolutioner för vad de är. Ett rena råd. GAC strävar efter att uppnå konsensus i sin aktivitet. Och jag ska säga att då ordföranden Paul Toomey är en trollkarl när det gäller att framkalla konsensus utan att bli alltför urvattnade dokument. Jag har inte varit med om hittills att man har behövt gå till någon form av formell omröstning genom handuppräckning eller annat, utan man har kunnat hitta texter att enas om. Och som framgår så är det då, man kan tycka att det har två syften främst, det här GAC. Dels naturligtvis att vara slags organiserad input till ICANN, men det är också ett diskussionsforum regeringar emellan. Det finns ju många sådana, man kan ha bilaterala kontakter, man är verksam inom olika organisationer såsom EU, men det är också ett praktiskt plattform för direktkommunikation för regeringens representanter i detta forum. Man kan inte bara komma hur som helst och uppge sig för att man är sitt lands representant. Jag har varit med om ett fall där, eller till och med två fall där olika personer har blivit vänligt men bestämt avvisade från samlingslokalen. Man ska ha ackrediterat sig i god ordning. Den ackrediterade representanten får också ha med sig en rådgivare. Det är en regel som har uppställts att den ackrediterade representanten måste inneha en offentlig ställning. Han kan då inte exempelvis vara en advokat och anlitas för detta uppdrag, utan han ska ha någon form av fast ställning i ett lands administration. ICANN ägnar sig åt rådgivning har vi sagt, och jag skulle vilja gå direkt till vad man kan kalla för kommitténs magnum opus, det stora dokument, i varje fall det som är viktiga dokument, det så kallade Principles for the Delegation and Administration of Country Code Top Level Domains. Och Country Code Top Level Domains kommer fortsättningen kalla för dess namn i branschen då, förkortningen CCTLD. Det här dokumentet förhandlades bilateralt, och slutligen så samlades kommitténs representanter till ett särskilt möte i Australien i början av förra året, och då slutligen enades om detta dokument. Det finns för nedladdning från GACs hemsida. Det här dokumentet gör inte anspråk på att beskriva förhållandena som de skulle se ut idag, utan det är ett framåtsyftande dokument. Det skiljer vart man vill komma, och det bygger då på det tidigare RFC 1591, men vill ha ambitionen då att tydliggöra viktiga faktorer i detta. Principles, som jag kommer att kalla det, grundar sig på en communication-based model. Principerna ska bidra till att utveckla modeller för en communication. Jag ska återkomma till innebörden av det begreppet, mellan dels nationstaten och ICANN, dels ICANN och uppdragstagaren. Jag ska återkomma också till vad uppdragstagaren är, men det är då den som har delegeringen för en CCTLD och slutligen till en kommunikation mellan nationstaten och uppdragstagaren. Så det är alltså ett slags treledsargument, en tripartite agreement. Det finns begreppsbestämningar i det här documented principles. Jag ska då nämna två av dem där man fastslår vad man menar när man talar om communication. Det är ganska flexibla begrepp eller vida. En communication kan ju då vara en lag, en reglering, en föreskrift till exempel. Det kan vara en överenskommelse. Jag har sett min rättade stavningsrättade fil, inte den som finns på skärmen. Det kan vara ett dokument, ospecificerat närmare vilken sorts dokument, ett avtal, ett MOU, alltså Memorandum of Understanding, eller annan lämplig skrivelse som man säger. Så att det här, det lämnar väldigt stort spelrum för de enskilda aktörerna att komma till en överenskommelse som passar förhållandena i det enskilda fallet. Nästa centrala begrepp är då uppdragstagaren, som jag har valt att översätta med, eller delegi, som är det begrepp man använder i dokumentet. Och av definitionen framgår att det är den organisation som har utsetts av statsmakten att upprätthålla det förtroendeuppdrag förvaltandet av en CC-tilde utgör och som har erkänts av ICANN. Så det här är då inte alls idag samma sak som då den som faktiskt har delegationen som i Sverige i stiftelsen, utan det här är då dit man vill komma så småningom då man talar om det delegi. I det här documented principles artikel 4 så lägger man fast vilka egenskaper man ser som de essentiella för uppdragstagaren. Det centrala är att man ska tjäna allmänheten. Man ser inte CCTLD-erna som vinstdrivande företag. Man ser det som en del av infrastrukturen i ett land som är till för att med täckande sina egna kostnader på ett eller annat sätt, men inte i vinstsyfte, ska främja möjligheten till kommunikationer och internet. Man vill tillhålla uppdragstagaren att skilja policyskapande från då drift, administration och marknadsföring av sin domän. Då har vi då den svenska toppdomänen som ett skolexempel på hur man kan göra, där man har då lagt ut policyskapande i speciella nämnder. Man har administrationen, man har driften av det här i särskilt bolag, och man sköter marknadsföring separat från policyskapandet. Man vill framhålla i det här dokumentet att uppdragstagaren inte vinner immateriella rättigheter, som man uttrycker att annars skulle det uppkomma värdefulla immateriella rättigheter till domännamn, andra föremål i den databas, annan information i den databas man har. Det är inte tanken att man ska slå mynt av denna, utan det är då en del av det allmännyttiga uppdraget. Vidare är det då viktigt, anser man, att uppdragstagaren, som det uttrycks, accepterar att slutlig public policy authority, alltså det slutliga ansvaret för att utveckla ett lands politik vad gäller infrastrukturen, ligger ändå hos landets regering. Det här dokumentet uppehåller sig inte bara vid regler och förhållande instruktioner till uppdragstagaren, utan också vill också lägga vissa skyldigheter på statsmakten. Man vill påpeka då att det är viktigt att den här statsmakten faktiskt säkerställer att den nationella toppdomänen drivs i allmänhetens intresse. Man vill lägga krav på att staten säkerställer att CCTLD:n drivs i enlighet med lagar och regler, och då inte bara nationella utan också internationella, att de inte blir någon slags piratnästa av det hela. Och det är också viktigt att statsmakten försöker säkerställa konkurrens i registreringen av domännamn. Och då är ett exempel hur man har gjort i Sverige, att man har skilt registrering av domännamn från jag tänker på det ombudsförfarande man har valt då, att man har kommersiella ombud som är ackrediterade av NIC.se, som då är den som har kundkontakten. Det här är ett sätt att få konkurrens på den biten åtminstone. Den slutliga mottagaren av regler, vad ska jag kalla det, i det här sammanhanget är då ICANN självt. Man vill slå fast eller återge i det här sammanhanget vilka uppgifter man ser för ICANN. Det här är då saker vi redan gått igenom tidigare. Vi kan upprepa det då snabbt. Administration av tekniska managementfunktioner för internet. De centrala frågor man nämner är att ICANN har ett ansvar för att utveckla policy eller koordinera policy för allokering av IP-nummerserier, för förvaltning av rotserversystemet och för att ta fram nya generiska toppdomäner, alltså nya motsvarigheter till .com och Orgonet. Och vidare då koordineringen av bestämmande av tekniska parametrar. Jag tänker då på protokoll, portar och annat som vi har hört om. Ytterligare en del faktorer nämns i det här artikel 6. Och den hänvisar också till att man har ett ansvar för att se till att de frågor i artikel 9 som återges där också blir genomförda. Nu återkommer dit. I det här principles-dokumentets artikel 9 så vill man lägga fast något om innehållet i den här communication, i det styrdokument man kan kalla det, mellan staten och uppdragstagaren. Det ska innehålla saker som mandattid, vad det kallar för, alltså för vilken tidsperiod ska den här delegeringen gälla. Det ska innehålla tekniska krav, då, kravspec, vad det kallar för. Det ska också innehålla regler om en process för översyn av uppdraget, hur det sköts och eventuell återkallelse om man av någon anledning vill omdelegera uppdraget. Det här styrdokumentet ska vidare innehålla en utfästelse från uppdragstagaren om att då driva det hela i allmännyttigt intresse. Att man avser att respektera lag och myndighetsutövning. Och vidare vill man då måste man då försöka säkerställa att DNS-data kan överföras i händelse av omdelegering av CC-tilldelningen. Man kan lösa det rent praktiskt genom exempelvis data escrow, att man har vederhäftiga kopior av databasen som förvaras av en betryggande tredje part till exempel. Vidare ska det här styrdokumentet innehålla regler om ett eventuellt skiljenämnsförfarande. Vi har hört beskriva sig tidigare för det här Alternative Dispute Resolution Policy. Vidare då så ska det, som då kan verka något kontroversiellt, att uppdragstagaren måste åta sig att respektera ICANN's policies som har utvecklats i enlighet med avtalet mellan CC-tilldelningen och ICANN. Det här är då en så viktig punkt att man inte vill bara att den bara ska tas upp i det styrdokument som ska upprättas mellan CC-tilldelningen och ICANN, utan det måste också finnas med i det dokument som styr relationerna mellan uppdragstagaren och staten. Och det här kan man läsa om i då Documented Principles, artiklar 9 och 10. Ja, det är då från GAC-kommitténs sida sett ett fundamentalt dokument, dessa principles. Man kan undra vad händer med dem, hur kommer de att implementeras och hur då? Då är en faktor att komma ihåg att det är då fortgående process att som inte är avslutad, att överföra den amerikanska statens ansvar för internet-rotserversystemet så som de har byggt upp det till ICANN. Ett krav där vid lag är att ICANN har stabila relationer med CC-tilldelningen, och ett sätt att få sådana stabila relationer kan vara att implementera det här GAC-dokumentet. Vidare då har ICANN inte vid någon av sina möten då, när styrelsen samlas till möte eller i officiellt dokument exempelvis ställt sig bakom dessa principles. Men vad som finns är då uttalanden från ICANN då i offentlig sammanhang. Och jag tänker då på ett möte som hölls i Bryssel den 13 september där samlades representanter för ICANN, för de olika staterna i Europa och också företrädare för CC-tilldelningen i Europa. Och i detta sammanhang så har jag då var då talaren som skulle varit här med, tyvärr inte jag, men som jag har förstått det så föreligger det stor enighet om att ICANN skulle uttalat sitt oreserverade stöd för de grundprinciperna som återkommer i det här GAC-dokumentet. Så man får nog anse att det har fått ett stort inflytande i ICANN. Vidare om implementeringen av GAC-principerna. Man kan tala om inbjudan i det communication, det e-meddelandet jag gjorde reklam för i början här, så finns det då olika slutsatser. Man har i det dokumentet valt att använda beteckningen inbjuda Europeiska kommissionen inbjuder medlemsstaterna att genomföra GACs rekommendationer på lämpligaste sätt så vi avser statsmaktens förhållande till ICAN och till den nationella toppdomänen. Mer inbjudan nyligen den 2 oktober så i möte beslöt den Europeiska unionens råd och rådet är då fackministrarna på ansvarigt område. Så har man i rådsresolution beslutat att inbjuda medlemsstaterna att med beaktande av nationella bestämmelser genomföra GACs principer beträffande delegering och administration av nationella toppdomäner. Man har inte haft vare sig kanske mandat eller anledning att använda ett starkare uttryck än inbjuda, men man har då ändå tydligt markerat att man ser det här som ett lämpligt sätt att gå vidare. I Sverige har vi då rent konkret domänlandsutredningens betänkande SOU 2030.se frågetecken. Vi har utredaren till detta dokument här i salen, Jörgen Holgersson, som då kanske finns det hans för att svara på frågor. Betänkandet kom i 4 april i år, var det då? Och det har varit ute på remiss. Remissomgången har gett lite blandat utfall, vilket då bidrar till att det ännu inte har gått, man har gått vidare med betänkandets förslag, utan det bereds inom regeringskansliet. I korthet kan då sägas att domänsutredningen förespråkar en avtalsmodell i enlighet med GACs förslag och man har därvidlag utpekat Post- och telestyrelsen som lämplig avtalspart i förhållande till den svenska uppdragstagaren. Man har också föreslagit att ingen ändring skulle ske vad gällde vem som skulle vara uppdragstagare i Sverige. Något om GACs framtida roll. Ja, på kort sikt så ser vi fram emot ICANs årsmöte nu i Los Angeles den 13-16 november. GAC-kommittén sammanträder själv den 14 november hela dagen. Och dess agenda finns uppsatt på GACs hemsida. Man kan se att de kommer att diskutera frågor om, som har att göra med nya TLD:er. Man fortsätter den diskussion som ständigt står på dagordningen om delegering och administration av nationella toppdomäner. Vi ska ha ett möte med VD, alltså presidenten, CEO i ICAN. Och det är då Mike Roberts fortfarande, får jag anta. Och man vill nu lyfta blicken vidare något och se till vad jag uppfattar som en väldigt central fråga för ICAN och GAC numbering issues, där man inleder med en open session med ASO. Och då den sista punkten på agendan, det är det stående konkreta resultatet av ett GAC-möte, nämligen en kommuniké, en slags text som då utgör det konkreta ståndpunkten man vill kommunicera med ICANs styrelse. Det produceras inte några separata dokument som då underhand går från kommittén till ICANs styrelse, utan den huvudsakliga kommunikationen sker i dessa kommunikéer. Ytterligare frågor som jag vet att medlemmarna i GAC vill ta upp rör då IDNS, alltså internationaliseringen av domänansystemet med möjligheter att använda andra bokstäver än ASCII ger upphov till, alltså för svensk del OAÖ. Jag vet att Sverige tillsammans med de andra skandinaviska länderna har gjort en framstöt till ICAN där man förklarar man önskar information om hur ICAN ser på den här processen och hur man tror att den kommer att utvecklas. Och vi önskar också information om hur förhållandet, hur processen går då med överföringen av DNS-roten från det amerikanska handelsdepartementet, Department of Commerce, till ICAN. Det var till den sista sliden. Jag hade några punkter till här. GAC-kommittén man har valt att ha slutna möten. Det är då någonting som har uppfattats som kontroversiellt av somliga. Man tror att det sitter och spusslar där inne. Tanken har helt enkelt varit att kunna ha ett så öppet meningsutbyte som möjligt. Och alternativet det blir att, menar man, att det blir korridormygel om man inte kan tala fritt från åhörare, journalister och andra. Efter diskussion så har man nu inlett något slags blandat förfarande där man under delar av kommitténs möte släpper in antingen företrädare för andra organisationer inom ICAN eller då har de öppnat för allmänheten. Det finns också en mailinglista för ledamöterna som då där representanten också har ombetts att hålla den informationen privilegierad. Jag har inte sett några särskilt känsliga dokument på denna lista, utan det används huvudsakligen som utbyte av information snarare än meningsutbyte. I det här meddelandet, EU-meddelandet som jag har pekat på, så finns en intressant passus om att man observerar att inom den här GAC-kommittén diskuteras frågor som medlemsstaterna annars är vana vid att diskutera mera officiellt inom ramen för fördragsorganisationer eller på mer högpolitisk nivå. Men finner kommissionen att det här är då ändå någonting som faktiskt fungerar om man utgår från att den här processen kommer att fortsätta. Och jag tror att då kommissionen faktiskt talar för många av GAC-kommitténs ledamöter att man ser den här kommittén som ett praktiskt redskap som ger goda resultat på de områden man arbetar. Tack.